var då i militären och då fick jag permission för att gå på en kvantkemi sommarkurs i Sverige. Och där träffade jag då 30-tal utlänningar som också gick på den och blev väldigt god vän med väldigt många av dem. Och därav följde sedan att vi höll kontakt via brev. En annan orsak till att jag började skriva mycket brev var det att en av mina vänner började jobba vid FN. Och han och hans fru sysslar med att resa runt i världen på grund av jobbet. Så de bodde i Afghanistan, i Kabul, de bodde på Fidjiöarna, de bodde i det där ekvatorial Guinea och så vidare.
De här breven som du hade sen då som var utomlands i Kabul och på olika platser, vad fick du höra för berättelser? Det måste ju ha varit väldigt olika, eller annorlunda berättelser.
Det var ju väldigt olika berättelser, men att jag fick ju höra om situationen där, vad där hände till exempel i Kabul, så det där var det ju. Till exempel hans fru kunde ju inte röra sig hur som helst. Det var en ganska intressant grej att de var på alla ställen där det skedde förr eller senare revolutioner. De hann alltid bort därifrån innan det hände någonting sånt. Utom på Fidjiöarna, där det var aldrig någon revolution. Och i Ekvatorial Guinea så det där på det sättet är intressant att gick man ut i trädgården så fick man vara försiktig, för där kunde finnas mambaormar som inte precis väldigt trevliga att ha att göras med. Så att det var bäst att skaka och träna före man satte sig under dem.
Hur länge hade du sen då kontakt med de här brevvännerna?
Nu är just den här killen, kompisen, dog för ungefär 10 år sedan, och då var det slut också med brevväxling till honom. Men jag skriver fortfarande mycket mindre brev än jag skrev på den tiden, för att som sagt, jag tror jag berättade för dig också tidigare att 2 av mina långvarigaste brevvänner dog här på försommaren och under sommaren. Och där föll med samma ungefär ett 10-20-tal brev per år bort som de skickade alltid.
Hur många år brevväxlar du då med de här som du säger att var dina mest långvariga brevvänner?
Den mest långvariga så har jag brevväxlat med i närmare 40 år. Och den andra nästan lika länge. Och sen finns det fortfarande sådana som jag har skrivit brev till redan på 70-talet, vilket är lite längre, men det är inte lika ofta. Vi har tyska vänner som fortfarande håller sig kvar, och om vi inte utbyter annat så utbyter vi i varje fall julbrev.
De här brevvännerna som du då har haft i 40 år, så hur har de här berättelserna förändrats över tid? Det måste ju ha hänt väldigt mycket i alla era liv.
Visst har det ju kommit fram många livshistorier. Folk förändrar sig och breven blir lite annorlunda, det blir ju mina också. Ju mera ålder som kommer, desto mer liksom vill folk minnas en del saker, men att andra igen tänker framåt.
Är det här personen också som du har träffat på riktigt, eller är det en vänskap som ni egentligen har haft i 40 år genom brev?
Jag har träffat alla de här brevvännerna, så att vi har haft personlig kontakt också. De här tyskarna som jag just nämnde, så var faktiskt här på besök senaste höst, och det var ju ganska roligt.
Hur är det då att ha vänskap via brevväxling?
Vänskap är vänskap oberoende. Och vänner är viktiga, naturligtvis.
Vet du hur många brevvänner du har haft allt som allt genom åren?
Det kan jag faktiskt inte räkna. Jag borde i så fall börja ta fram alla brev som jag sparade och gå igenom dem. Men det är ju fråga nog om, jag menar, det är fråga om 10-tals, 20-tals, 30-tals. Så det är helt omöjligt.
Har du märkt att det har blivit också svårare att hålla kontakten via brev sen det har kommit just sociala medier och så här?
Inte har det blivit svårare på något sätt. Som sagt, det här brevväxlingen har slutat av helt naturliga skäl. Folk har liksom försvunnit eller dött eller någonting annat, och de har slutat skriva tillbaks. Men det som har påverkat är att några som jag tidigare och fortfarande skriver brev till, de väljer att svara per e-post.
Och du skulle så här förklara, att vad är det som gör att du tycker att just det är bättre att få text på ett papper som är handskrivet?
Jag printade ändå ut e-posten, för jag tycker om att läsa från papper. Jag vill inte sitta vid en det där skärm och fundera, utan jag vill sitta i en länsstol lugnt tillbakalutad och titta vad det står på pappret.
Blir det mycket sådana här berättelser om sjukdomar och hur man mår och sånt?
No, inte på det sättet. Det är ju alla speciella i den meningen att det är ju alla personligheter som skriver breven när de skickar dem. Men på sistone så har det ju varit väldigt mycket brev. Det är ju lite som när man sitter och pratar med vänner och bekanta i dagens läge när åldern har tagit ut sin rätt, så blir det lite så att den första halvtimmen så det där berättar man om allt som man har, alla sjukdomar man har och lider av. Nu är det mycket förstås, i synnerhet sedan när man blir äldre och de sjukdomarna börjar dyka upp. En av de här breven som dog här i somras, så jag fick ett brev av henne där hon berättade om sin cancer och sa att hennes prognos var alldeles positiv, men nu är det ju så med cancersjukdomar att prognosen kan se bra ut, men sen plötsligt sker det en förändring. Och jag skrev ett brev tillbaka till henne, men hon har aldrig fått det.
Hur känns det här då? Vissa också av de här breven när de började bort, de började vara gamla.
No, det är en ganska naturlig följd av åldrandet.
Vad mer har ni skrivit om då i breven? Du nämnde så här sjukdomar som har kommit nu och lite livshistorier. Finns det något mer ännu?
Det kan egentligen kristalliseras i två ord. Allmän filosofi. Och allmän filosofi har att göra med egentligen allt som livet innehåller. Och det är nog där det alltså finns, jag menar. Det finns folk som berättar om sina det där kärlekshistorier. Det finns folk som berättar om släktingar som de inte kan tåla och så vidare. Det har jag själv gjort också.
Har det varit möjligt då att få nya brevvänner på senare tid?
Ja, det var egentligen en intressant fråga. Som jag berättade här tidigare så jag finns inte i några som helst sociala media. Men, och nya brevvänner, sådana har jag inte fått. Jag kommer inte ihåg att jag ska ha fått en ny breven på många, många, många år.
Hur är det då med till exempel brevpapper? Är det viktigt?
Man kan skriva på allt som är papper. Det här brevet som jag har idag med mig och som jag ska posta här idag, så det är skrivet på baksidan av det där gamla kalenderblad. Men det vet den här som får brevet mycket bra, för hon brukar göra på samma sätt emellanåt. Så att när senaste års kalender tog nu slut, så river man ut alla bladen och kan man skriva på baksidan. Det är återanvändning.
Vad har brevväxlingen betytt för dig i livet? Vad har den gett dig?
Oj, massor. Den har gett mig bland annat just det här som jag sa, att orsaken till att jag skriver brev är ytterst självisk. Jag vill klara ut mina egna tankar, och att skriva ett brev är ett bra sätt att göra det. Och det behövs väldigt ofta. Det bara inser man inte alltid förrän man börjar skriva brevet. Och på det sättet har det hjälpt mig att det där överhuvudtaget. Är det bra att skriva? Det måste vara brev eller vad som helst annat. Folk skriver inte dagbok mera heller. Vilket är en sak, ett sätt att också klara ut sina tankar. Men brev hjälper där också, för att då måste man lite fundera på att vad man skriver, så det ska också en annan kunna tolka. Man kan inte vara så självisk att man bara skriver sånt som intresserar en själv, utan man måste också liksom gripa den andra i anden.
Tror du att det finns något sätt att man skulle få då unga personer att börja brevväxla igen? Eller tror du att det är en tid som är i det förgångna?
Det var nog en väldigt svår fråga, så tillvida att jag tror att många unga idag fortfarande skulle vara intresserade av till exempel brevvänner. Nu är de unga också är betydligt mer internationella än det där vi hade en möjlighet att vara när jag var ung. Men den här internet och e-post och liknande och också alla de sociala medier är så pass lockande och de är så pass snabba. Och det är en av dagens stora problem egentligen, att vi har för bråttom med allt. Och ungdomen blir van vid det här att man ska ha snabba svar till exempel på allting. Och så det är nog svårt att säga, men jag tror att man kan rädda många ungdomar nog ännu. Men då måste de också lära sig att läsa. För att om man inte läser så är det väldigt svårt att tycka om att skriva.